Man bar fram barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem, och när Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem: låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem upp i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. Kära medkristna, hela dopfamiljen och vänner och släktingar som är med här idag, hela församlingen, Guds församling. Vi hörde orden: för att han skulle röra vid dem. För att han skulle röra vid dem. Man bar fram barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Kan ni se framför i den vackra synen mammor som kommer bärande på sina små barn? Kanske att de först tvekar att komma för nära. Där sitter Jesus där borta och mycket folk runt omkring. Jesus undervisar och undervisar om Guds rike som han brukar. Men så tar de mod till sig och så tränger de sig fram ända fram till Jesus. Vi glömmer nu vad lärjungarna hittade på. Och de har en bestämd önskan att Jesus skulle röra vid deras barn. De hade anat att det var något särskilt med det, att få röra vid Jesus, eller att han rörde vid människor. Kanske att de hade hört talas om den där kvinnan som bara hade smugit fram och rört vid den yttersta kanten eller hörntofsen på hans mantel och hade blivit alldeles frisk från en jättesvår sjukdom. Kanske hade de sett hur han hade lagt sina händer på människor och så gick det ut kraftigt från därifrån. Människor som var blinda såg och så vidare. Kanske att de här mammorna kämpade med oro för sina barn, för deras hälsa, deras framtid. Men barnsligt så trodde de att här är Messias, honom som vi har väntat på i århundraden. Nu är han här, han som profeterna har talat om. Och de ville att han skulle röra vid dem, det som var deras dyrbaraste egendom, barnen. Och så står det att Jesus tillrättavisar sina lärjungar, och det lämnar vi. Och så står det att han tog upp dem i famnen. Han tog dem i famnen. Vad betyder det att man tar i famnen? Jo, då rör man ju verkligen vid någon. När Paul sitter här med Grace i famnen, så rör han vid Grace. Och Jesus tog det ena barnet efter det andra där han satt. Och så står det att han la sina händer på det. Ett efter ett. Och det står att han välsignade dem. Och jag vet inte hur han gjorde, om han läste den aronitiska välsignelsen eller hur det var. Men han välsignade dem. Och han som lite senare skulle lida döden på Golgata, han gav dem hela den välsignelse som kommer ut från Golgata. Ja, Jesus rörde vid dem, la händerna på dem och välsignade dem. Och det är just det som vi har gjort här och nu alldeles nyss. Osynligt stod Jesus här, tog Grace i famnen, och genom vattnet så rörde han vid henne. Och genom orden i Faderns och Sonens och den helige Andes namn så välsignade han dem. Och tänk om vi trodde det. Tänk om vi trodde det. Gör vi det? Handen på hjärtat. Tänk om vi trodde att Jesus gjorde det med oss när vi döptes. Men det är sant. Han gjorde det. Han rörde vid dig och sa: du, just du som döptes, du är min. Och mitt rike är ditt. Min välsignelse är din. Nu står jag här mitt emellan dopfunten och altarbordet, där vi snart dukar nattvarden. Är du klar över att samma Jesus som kom här för att på nytt få röra vid oss, vid dig. Dessa två platser hör väldigt nära samman, dopfunten och nattvardsbordet. Brödet i Kristi kropp, vinet i Kristi blod. Hur kan det vara det? Det finns en underbar sång i Lova Herren där det står av Kingo att det är Guds hemlighet. Men det är hans löfte att detta är min kropp. Detta är mitt blod, utgivet och utgjutet för er till syndernas förlåtelse. Hör du det? Till syndernas förlåtelse. Kära alla dopgäster och nattvardsgäster här idag. Det är vårt största behov. Att få våra synders förlåtelse. Att få Guds förlåtelse för våra synder. För allt det som Gud ser i ditt liv. Och som inte harmonierar med Gud, med hans vilja. Det är dopvälsignelsens allra innersta kärna. Syndernas förlåtelse. Och det är hela gudstjänstens stora ärende. Dina synder är förlåtna. Det är nattvardens stora tröst. Att Jesus själv är där. Och rör vid dig och mig. Och säger dina synder är förlåtna. Kära alla föräldrar här i kyrkan. Det är många föräldrar. Kära alla faddrar. Det finns många sådana. Inte bara de två som har blivit faddrar idag. Frode och Linda Serine. En av våra viktigaste uppgifter i den rollen är att bidra till att de döpta barnen får lära känna den Jesus som rörde vid dem i dopet. Och sedan hjälper dem att finna vägen till den gudstjänstgemenskap som samlas omkring altaret för att få fira hans heliga måltid. Den underbara gåvan där. Men man måste också tänka så här. Ingen av oss kan göra det utan att vi var och en själva har vår sak i ordning med Gud. Stanna upp ett ögonblick. Om nu Jesus är här. Om nu Jesus står framför dig. Just dig. Jag menar inte just nu grannen som sitter bredvid dig, utan just dig. Han ser på dig med varma, med kärleksfulla ögon. Jo, det är han som ska komma i helighet på den sista dagen. Men nu står han där framför dig, full av nåd. Kanske han frågar, vem är jag för dig? Och du kanske svarar, som Petrus en gång sa, du vet att jag har dig kär. Du vet också hur dåligt det ofta går för mig. Mina synder här är så många. Du vet allt. Kanske att det finns någon i kyrkan idag som generat vänder bort sitt ansikte. För du vet att inte allt som är i ordning. Du vet att det kanske finns en synd. Något som inte tål ljuset. Men du vill inte bryta med det. Men han säger, kom till mig, kom med också det, kom och låt mig få röra vid dig och räcka mig min välsignelse i ordet om förlåtelsen. Här i kyrkan, här framför altaret är platsen till att få lov att göra upp vår sak med Gud och så att vi kan möta honom den sista dagen. Och när du säger tillsammans med oss andra, jag bekänner inför dig att jag har syndat, så är det inför honom som tog barnen i famnen och en gång tog dig i famnen i dopet. Vi firar nattvarden nedanför ett enkelt träkors. På Golgata gav han sitt liv för dig. Och idag kan du få lov att gå ut från kyrkan och gå ut till dina uppgifter med en alldeles ny visshet. Jag vet mina synder är förlåtna. Jag vet att Jesus har rört vid mig igen. Jag vet att jag är hans och att han bor i mig. Och så kan vi hjälpa barnen att följa Jesus. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse inför dig. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du nu dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, du som lät din son bli människa, så som ängeln bebådade, hjälp oss att följa jungfru Maria i tro och lydnad, så att vi med henne får dela din härlighet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som i dig och den helige ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Vi lyssnar till denna här dagens texter och den gammaltestamentliga texten som finns enligt tredje årgångens läsningar, står på sidan 355, hämtad ifrån första Samuelsbokens andra kapitel, där vi får läsa om Hannas lovsång. Hanna bad och sade: mitt hjärta fröjdar sig i Herren, genom Herren. Min bön är vidöppen mot mina fiender, ty jag gläder mig i din frälsning. Ingen är helig som Herren, ty ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud. Tala inte så högmodigt, låt inte fräcka ord komma från din mun. Ty Herren är en Gud som vet allt, och vägs gärningarna. Hjältarna vågar är sönderbrutna, men de stapplande rustar sig med kraft. De mätta måste tjäna för bröd, men de hungriga hungrar inte mer. Den ofruktsamma föder 7 barn, men den som fick många söner tynar bort. Herren dödar och gör levande, han för ner i dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer. Han reser den ringe upp ur stoftet, ur dyn lyfter han upp den fattige för att sätta honom bland furstar. Ja, han låter honom ärva härlighetens tron. Till jordens grundpelare är Herrens, och på dem har han byggt världen. Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga tystas i mörkret. Ty av egen kraft är ingen stark. De som strider mot Herren blir krossade, mot dem dundrar han i himlen. Herren dömer jordens ändar och ger makt åt sin konung. Han upphöjer sin smordes horn. Och dagens epistel ifrån Paulus brev till Efesus. Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund är lagd har utvalt oss i honom, för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sade till henne: gläd dig du benådade, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: frukta inte Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängeln: hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade henne: den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sade: se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Herre Jesus, du som lät dig födas av jungfrun där i Nasaret. Och så skedde det i Betlehem, och du blev lagd i en krubba. Genom henne kom du in i världen för att bli vår frälsare. Nu ber vi dig att du kommer och rör vid oss, att du talar med oss och låter var och en av oss få någonting av dig, så att den frälsning och visshet om frälsning som du vill skänka, att det får nå fram till oss. Du vet hur vi har det. Du känner våra hjärtan. Du känner vår rädsla, vår otro och allt sammans. Herre, kom och tala med oss. I Jesu namn. Amen. Det finns ett litet ord som idag ska vara ledordet i denna predikan. Och det är ordet bära. Bära. Vi har idag läst om en budbärare som bär bud från Gud. Kom med ett budskap till en ung kvinna i den lilla staden Nasaret. Och det hon får veta är att hon ska bära ett barn under sitt hjärta. Ett barn så olikt alla andra. Det barn som är den högste son och ska bli hela världens frälsare. Och det är detta barn som i sin tur ska bära den tyngsta av alla bördor. Min och din och hela världens skuld. Alltså, vi lägger idag märke till det lilla ordet bära. Först, ängeln bär bud från Gud. Det är något oerhört stort, avgörande när någon bär ett äkta bud från Gud. Han som är universums skapare och kung. Och det var det som hände i Nasaret. En himmelsk budbärare kommer in i det hus där Maria bodde, förmodligen tillsammans med sina föräldrar. Det verkar inte ha funnits någon annan i rummet, utan det är hon själv. Hon som långt senare har låtit denna händelse bli känd så att Lukas har kunnat skriva om det. Det kom bud från Gud. Budbäraren var Guds centrala budbärare, nämligen ängeln Gabriel. Och han kom nu med budet att Guds stora löfte om Messias skulle gå i uppfyllelse. Och han bär med sig ett budskap till Maria att hon ska bli en avgörande del i det stora som nu ska hända. Och det stora är ju detta, att Gud själv ska stiga ner i sin mänsklighet och bli en del av den, för att på det sättet rädda den ur den förnedring som människan själv har orsakat sig genom att följa sitt eget jag. Det största som kan hända en människa på jorden är att hon får höra ett budskap från Gud. Och det budskapet har alltid två sidor. Den ena sidan är Guds kallelse till omvändelse och tro. Och den andra är hans kallelse till särskilda uppdrag. Maria blir av ängeln kallad för den benådade. Gläd dig, du benådade, eller du som har fått nåd. Herren är med dig. Och det måste betyda att Maria tidigare har tagit emot nåd. Hon levde i nåden. Hon hörde med till dem som väntade i tro på att Messias skulle komma. I löftet från Gud att han ska sända sin befriare. Och därför, kraften från Golgata som skulle liksom etableras 30-35 år senare. Välsignelsen av Kristi blod, det sträckte sig också bakåt. Inte bara framåt, fram emot oss, utan också bakåt i historien. Genom Guds löften. Och det betyder att de som trodde på Guds löften hade vad dessa löften pekade på och innehöll. Och det betyder att Maria redan här i Nasaret levde i och genom den nåd som skulle komma genom hennes sons lidande och död. Men nu kom tiden för hennes stora uppdrag. Och Guds ängel bär bud från Gud till henne. Du ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Hon får här det fullständigt unika uppdraget att bli det moderliv genom vilket Gud själv blir ett med sin mänsklighet. Varje gång vi firar gudstjänst, också idag, så kommer Gud till oss med bud och vill tala med oss. Han gör det idag. Han vill tala med dig idag, vem du än är. Med någon vill han först och främst tala omvändelsens ord. Och han bär bud till dig om omvändelse. Om du inte har din sak med Gud i ordning så måste du vända om. Och om du inte omvänder dig så går du evigt förlorad till det eviga mörkret. Det är det budskap som också ljuder från Gud genom denna predikstol till oss idag. Inte genom någon ängel. Men genom det ord vi läser och genom att det blir predikat. I varje gudstjänst så bär Herren genom sina tjänare fram ett underbart budskap. Budskapet om syndernas förlåtelse. Den gången på påskdagens kväll, ni minns, när lärjungarna var samlade bakom låsta dörrar, så stod Jesus helt plötsligt mitt ibland dem. Så visade han dem sina sårmärkta händer. Och så sa han, frid vare med er. Och så fortsatte han. Han sa, frid vare med er en gång till. Och så sa han, ta emot helig ande. Och som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och så tillägger han någonting helt avgörande. Någonting som vi inte får glömma bort. Han säger, om ni förlåter någon honom hans synder så är de förlåtna. Men också så binder han. Alltså om ni binder så blir han bunden. Men låt oss nu ta fasta på det ordet att om ni förlåter någon deras synder så är de förlåtna. Fadern, han har sänt sin son att bära fram evangelium. Och nu sänder Jesus själv sina apostlar för att de ska bära fram samma goda budskap. Och i deras efterföljd har Herren inrättat ett ordets ämbete som i sin tur ska bära fram samma budskap. Och det betyder att när jag idag fick lov att stå där borta och lyfta mina händer och tillsäga syndernas förlåtelse på Jesu Kristi uppdrag säger jag dig, dina synder är dig förlåtna. Så var det Jesus som bar fram ett budskap. Dina synder är förlåtna. Tänk att ikväll får lov att gå och lägga sig och vara alldeles viss och trygg. Alla mina synder är verkligen förlåtna. Och har du svårt att tro det så säger jag det än en gång. Det jag sa förut, På Jesu Kristi vägnar så säger jag dig, dina synder är dig förlåtna. Och om det fortfarande är svårt att tro det, så be om tro när du går fram till nattvardsbordet och säger, Jesus, hjälp mig att tro det. Och kan du ändå inte tro det, så ber jag dig, sök upp någon av oss präster och säg, jag vill få tala med dig. Och så berätta konkret om dina synder bakom låsta dörrar. Berätta om det. Och det är vår kallelse och vårt privilegium att få lägga handen på dig och säga, min vän, dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Detta var nu det första, bära budskapet från Gud. Nu kommer vi till det andra. Maria ska bära Guds son. Maria visste att Gud i sin tid skulle sända sin Messias. Hon hörde alldeles säkert med till dem som ständigt i synagogans gemenskap bad att detta skulle ske. Med många delade hon denna längtan att Israels Gud skulle sända sin utlovade frälsare och befriare. Att det var hon som skulle bli Guds redskap för detta, det var någonting helt otroligt, oerhört ofattbart. Men när hon till sist säger, se, jag är Herrens tjänarinna, låt det ske med mig som du har sagt, då vet hon att det är så. Och så har hon fått veta någonting, några avgörande saker. Nämligen, det är alltså hon, denna unga tonårsflickan, som är förlovad, eller egentligen trolovad, som är starkare än förlovad, med sin kära Josef. Det är hon som ska föda en son. Eftersom det för henne var otänkbart att vara tillsammans med Josef innan de haft bröllop, så har hon fått veta också detta. Den helige ande ska komma över dig med kraft från himlen. Ett barn ska bli till i ditt moderliv, i din livmoder, på ett sätt som det aldrig tidigare har hänt och aldrig senare kommer att hända. Utan en mans medverkan ska hon bli gravid. Och så får hon veta att detta barn ska hon ge namnet Jesus, som betyder Herren räddar. För det är det som allt sammans handlar om, Guds räddning. Han ska också kallas den högste son, för det är Gud själv. Det är så ofattbart detta, att det är Gud själv, universums skapare. Han som är större än hela universum och har hela universum i sin hand. Att han går ner i ett litet embryo och låter, som växer där under Marias hjärta. Gud och människa blir ett. Det som vi med ett lite fint ord säger, kallar för inkarnationen. Gud kommer i köttet. Maria får veta att hennes barn ska få sin fader Davids tron och bli kung över Jakobs hus för evigt, i ett rike som aldrig ska ta slut. Och här gömmer sig löftet om hela det underbara Guds rike som tar sin början när Jesus börjar sin gärning. När han säger, tiden är fullbordad, Guds rike är nära, eller det står, betyder på grekiska, betyder egentligen att det är liksom i antågande, nu kommer det. Omvänd er och tro evangelium. Det är honom som Maria ska bära i 9 månader. Hon ska bära Guds son. Ni kvinnor som väntar barn, eller har väntat barn, ni vet hur det är. Man vilar handen på magen och gläder sig med bävan. Har kanske ont, ser fram emot förlossning och allt vad det innebär. Fastän det är också så svårt, så mödosamt och så smärtfyllt. Men så står man där med handen på magen och undrar, vem är det egentligen där inne? Men Maria visste mer än någon annan vem hon var, för Gud hade låtit henne veta det. Maria bar Guds son under sitt hjärta. Vet du om en sak? Att också du får lov att bära honom, inte i ditt moderliv, men i ditt hjärta. Genom tron får du äga honom. att bära honom in i hjärtat. Han, konungarnas konung, världarnas herre, universums skapare. Han som älskar dig och kom hit för att bära bort all vår skuld. Han bor i ditt hjärta om du tror hans ord. Ja, när du tror ordet om syndernas förlåtelse, så bor han med hela den himmelska kraften och välsignelsen och läkedomen i dig och vill hjälpa dig i allt det som du har framför dig av uppgifter, svårigheter, lidanden. För det har du. Håll med om det. Det är inte så enkelt alltid att leva. Men allt det vill han vara med dig. Vara där och du får säga: Herre, du är med mig. Maria hade många bekymmer framför sig, hela vägen fram till sonens kors. Och därefter, som Herrens tjänarinna i den många år i den unga församlingen. Men nu får Maria vara med sin son i paradiset. På samma villkor som han som fick höra Jesu ord på korset. Rövaren som hade bett. Idag, och så får han svaret: idag ska du vara med mig i paradiset. Han hade bett: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Maria behövde samma nåd. Och genom den nåden är hon hemma tillsammans med alla de heliga. Hon som fick bära Guds son och därför kallas för Herrens moder, gudaföderska. Nu kommer vi till det tredje: bära. Marias son kom för att bära vår skuld. Mitt i fastetiden. Nu har vi bytt färg. Det är vitt. Det gjorde vi här igår kväll. Så bytte vi till vitt. Därför att det bryter fastetiden med den violetta eller det blåa. Mitt i fastetiden kommer denna underbara dag, Marie bebådelsedag, och vi får höra om den unga kvinnan som i tro går in under Guds uppdrag. Men det som var hans stora uppdrag, han som Maria fick bära i 9 månader, var att han skulle bära våra synder och dess följder. Vi har ofta hört, och vi upprepar det ofta i våra gudstjänster, orden ifrån Johannes döparen: se Guds lam som bär bort världens synd. Det är tröstande, det är mäktigt. Här är det verkligen frågan om detta att bära och bära bort. Det som är vårt stora behov, mitt och ditt, det är behovet av en ställföreträdare. En som i mitt ställe kan komma och i mitt ställe göra det jag inte kan. Befria mig från min skuld. Vi kan inte komma undan Guds vrede genom att försöka bli lite bättre. Vi kan inte av oss själva, hur mycket vi än anstränger oss, vinna evigt liv eller göra oss värdiga att komma in i himlen. Och den som är bunden i sin synd kan inte befria sig själv. Och ingen ska tänka att Gud har det lätt med vår synd, vår egoism, vår otacksamhet, våra överträdelser av Guds bud, vår misströstan, vårt förakt för Guds bud, vår ovilja att lyda Guds bud. Ingen ska tänka att det går som det går. Nej, tänk om vi går förlorade och går in i evigheten med oförlåten synd. Det blir katastrof. Och helt plötsligt kan vi möta döden långt tidigare än vi tänkt oss. Och då handlar det bara om detta: har jag någon som har burit bort min synd? Och har jag tagit emot det budskapet? Och nu finns det alltså en som bär och som har burit bort alla våra synder. Och de synderna får ha vilka namn som helst. De får vara hur förfärliga, hur förskräckliga som helst. Men en har burit bort dem. Marias son. Maria stod vid korset och såg sin son. Om hon i det ögonblicket förstod hemligheten, det vet jag inte. Men när hon stod där och såg honom genom tårarna, så såg hon Guds son, Guds offerlam, som hade gjort sig till ett med hennes och hennes andra barns och alla hans lärjungars och alla hans fienders och hela världens alla synder. När han gick ut i Golgata och bar korsarmen på sin sargade rygg till Simon från Cyrene tvingades att bära den och så spikades fast vid korset. Då var det våra synder han bar. Mina synder, dina synder, dina verkliga synder. Allt det som verkligen är synd mot Gud i ditt och i mitt liv. Min Gud, varför har du övergett mig? Ropade Marias son, Guds son. Sann Gud och sann människa hänger i Guds övergivenheten på Golgata, drabbad av Guds vrede över vår synd som han bär. Eftersom han var sann människa av Maria, så måste han ha burit drag av Maria. Och så måste han bära människors synd. Därför så kunde han bära människornas synd. Därför kunde han vara vår ställföreträdare. Men om han skulle kunna bära vår synd, så måste han själv vara utan synd. Och det var det han var. Han. Det finns en på jorden som aldrig har syndat, som inte bar på någon egen skuld. Han hade inte del i vårt syndafördärv. Han var nämligen inte avlad av en man. Han var avlad av den helige ande. En människa kunde inte bära Guds vrede över en sådan syndaskuld. Den samlade bördan från en hel mänsklighet, om han däremot inte var Guds son. Det kan du bara Gud själv göra. Marias son, han var utan synd och han var Gud själv. Och därför kunde han det. Gud, Guds son är Gud. Och Gud själv bär bort hela världens skuld och min skuld och din skuld. Och då, när du tror det, så har du frid med Gud. Och du får tro det. Och detta är nåd. Och har du funnit denna nåd, så är du den lyckligaste människa på jorden. Och känner du dig inte lycklig, så ska jag säga dig att du är det i alla fall. För du är salig. Då har du också något som du kan få dela med dig av. Denna glada nyhet som det finns så många som behöver få höra. Om den får du också vara med och bära bud om. Till grannar och till andra. Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Låt oss be. Herre, ge oss den tro som Maria hade. Ge oss nåd att ta emot dig så som hon tog emot dig. Bo i mitt och i våra hjärtan och bli kvar där tills du tar mig och oss hem till dig i himmelen tillsammans med Maria och alla de andra. I Jesu namn.